Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Den här veckan möter ni några superhärliga kända personligheter som jag har mött genom dessa 3 år sedan podden startade. Det är Petra Mede som har varit med 2 gånger. Hon var faktiskt också min första gäst. Pernilla Wahlgren och Kristina Skolin och Fara och Groth. Jag har skrattat så mycket när jag har lyssnat på de här samtalen. Det var nästan svårt att plocka ut highlights från dessa avsnitt och jag blev glad av allt. Men jag lyckades plocka ut några klipp, så här kommer ett glatt avsnitt med härlig energi och underbara människor. Först ut är Pernilla Wahlgren och Kristina Skolin som är här för att prata om relation mamma-dotter. Men så mysigt att ha det här, Kristina och
Pernilla. Ja, men det är ju så mysigt här. Så.
Nu ska vi sänka din mikrofon så du pratar kring
den. Ja, ja.
Det här är faktiskt första gången vi spelar in en podd tillsammans, mamma.
Ja, det är det.
Är det det? Mm.
Det är aldrig. Jag och mamma har ringt upp ibland till mig och Sofia i våran podd, kanske. Men vi har ju aldrig suttit och blivit intervjuade.
Nej, verkligen inte.
Vad kul, och det är första gången jag har 2 gäster.
Är det?
Nej, men är det det?
Ja.
Men då är vi ju...
Så det är lite premiär på alla sätt.
Premiär.
Här, men ni umgås ju mycket, även om ni inte... Det ser man i alla fall, det ser ut som i alla fall.
Ja.
Att ni ses en del.
Oh, ja. Det gör vi verkligen. Sen kanske vi barn är dåliga på att komma ut till Langnö när det inte är sol och varmt. För då kommer vi som ett skott.
Jag har ju kämpat under alla år att vi ska ha söndagsmöte eller söndagsbrunch. Eller man säger ju söndagsmiddag.
Mm.
Och... jag gör det fortfarande alltså. Söndagarna ska vara family time på Björkhaga.
Och det är väldigt gulligt att mamma kämpar för att det kanske har hänt 3 gånger på 10 år.
Nej.
Jo, på riktigt.
Men kan man inte göra så att man tar liksom, att man satsar på en söndag i månaden?
Ja, det hade ju varit bra egentligen. För det är ju det att vi är ju otroligt uppbokade.
Ja.
Allihopa. Och det är gulligt att du vill ha den där söndagsbrunchen. Jag förstår det. Problemet är att jag har ju också egna barn som tycker att det är lika viktigt. Och de vill ju vara med mig. Och de vill ju gå på restaurang hela tiden.
Ja.
Så att då hamnar jag lite där.
Ja.
Måste jag liksom välja mellan mina föräldrar eller mina barn.
Men du kan ta med dem.
Ja, det försöker jag ju också övertala dem lite då och då.
Till Björkhaga.
Ja, jag vet. Ja. Och ibland, det var inte länge sedan vi var där. Nästan
Nej,
allihopa.
Jag vet
faktiskt.
Det.
Mm. Ja. Så jag måste ändå säga att de barnbarnen är ju ändå väldigt ofta ute och ser,
ja,
jämfört med de andra
verkligen.
Barnbarnen i familjen.
Ibland. Ja, det är ett gäng nu.
Jo, men ibland så kommer de.
Ja. Ja.
Men det är ju det som någonstans också är här, att William finns ju där. Det vet jag, mamma ville ju att vi skulle komma upp till Järvsö hela tiden. Men det var ju så här, killarna hade fotbollsmatcher.
Ja,
och det var saker
det
som händer hela tiden. Så det är svårt också. Och...
Det är lite långt också till Järvsö.
Ja, men det är lite längre. Ja. Men det var ju ändå en önskan. Så här. Men då så brukar jag säga till henne så här, mamma, när du var på turné. När du var i min ålder, då var inte du i Järvsö så ofta heller. Hon bara, nej, det stämmer ju.
Nej.
När ni var små.
Ja.
Så det var ju, för mig är det oftast, liksom, tänker jag på mormor när jag är i Järvsö.
Ah.
För att när jag var liten så var det ju mest mormor som var där.
Mm.
Och sen var det ju liksom, framförallt de senaste 10-15 åren som mamma var där jättemycket.
Det viktiga är ju att det finns ett ställe där det är öppet hus för alla att komma.
Precis.
Och vare sig det är en söndag eller inte en söndag, så är det en samlingsplats för allihopa. Och det tycker jag faktiskt att vi har lyckats.
Det har ni verkligen. Och där kan jag jämföra Järvsö när jag ser att du och Malin är där ofta. Och din stora syster bor ju där, din äldsta. Och era barn gillar att vara där också jättemycket. Jag märker hur mycket det betyder för både dina och Malins barn också. Och Monikas. Och det är samma sak med Lagne.
Ja.
Att liksom Björkhaga, numera känd som Det stora röda huset.
Precis.
Efter att Benjamin faktiskt har skrivit en sång ja. om Björkhaga och om er. Och det är ju så himla ja, fint. Så att finare hyllning kan man ju inte få som...
Nej, det kan man inte.
Och sen är det så att det är liksom också... Är det så viktigt egentligen att hur mycket tid man spenderar? Det är inte också skönt, Kristina, att känna att de vet att det är en trygghet att ni finns där? Att
precis.
Den är lika viktig som att det faktiskt fysiska mötet någonstans.
Ja. Nej, men det är en trygghet att komma och bara vara.
Ja.
Skratta och ha roligt, grilla och bara vara tillsammans.
Ni verkar vara en familj som skrattar väldigt mycket.
Mm. Ja. Det gör vi verkligen. Mm. Väldigt mycket. Alltså, jag har ju fått min humor från min pappa.
Ja.
Mm. Och jag och mina bröder har ju alltid liksom gillat att skoja och skämta med varandra. Och mamma har blivit lite, nej men du, då kan man inte skoja. Men nu, du blir ju bara roligare och roligare med åren, mamma.
Ja, jag börjar lossna nu.
Ja, jag tycker jag börjar släppa.
Jag börjar komma loss.
Efteråt, det hände något. Det bara flög.
Men sen också, ni inspireras ju då lite grann av varandra. Du har ju blivit nu influencer också.
Ja, tack.
Alltså, jag tycker det är helt underbart. Det är så härligt att följa dig. Liksom, när kände du att du ville gå in i det?
Var det, liksom... det kände jag aldrig att jag gick in i.
Utan det blev så.
Nej. Det var ju någon som påpekade att ja, men du är ju influencer. Då var jag tvungen att googla vad en influencer var för någonting.
Mm.
Och då fick jag fram att en influencer är någon som delar med sig och som inspirerar andra människor. Och då tänkte jag, ja men då är jag väl influencer då. Mm. För att jag tycker om att dela med mig. Jag tycker om att ge andra människor hopp, till exempel om att det är aldrig för sent. Nu är jag ju så himla uråldrig, men för den sakens skull så behöver man ju inte sätta sig ner och säga nej, nu är det för sent, nu kan jag inte göra det och nu kan jag inte göra det. Det finns mycket som jag inte kan göra, men det finns också mycket som jag kan göra. Och jag har ju framförhållning, alltså jag ser ju framåt har bestämt mig för att det är mycket som jag ska ta tag i. Till exempel så har jag gått och fått artros i mina knän, men jag har bestämt mig för att jag ska se till så att jag blir av med värken. Och nu kan jag gå mycket bättre i trappor.
Bra.
Pernilla.
Oj, ja. Bra.
För jag tränar.
Bra.
Och jag stoppar i mig mat som är bra. Och då vill jag dela med mig av sånt.
Mm.
Ja. Och då märker jag att min positiva inställning till allt och alla. Det uppskattas väldigt mycket av mina 91 tusen följare, tror jag att jag har.
Jag såg att du tackade där, 91,1 följare.
Ja, 91,1.
Det är så himla fint.
Ja, men det är inte klokt.
Nej, och det är ju fantastiskt. Jag tycker att det är också så här, det är bara det inspirerande i sig, att vid den åldern som du ändå är, drygt 80, att liksom hitta den drivkraften, vilja göra någonting för meningen i... För att många, så jag vet när Alice var, Kunke var med, så sa hon att det finns ingen mening med livet. Man skapar sig en mening med livet.
Mm. Mm.
Alltså det, hitta det själv. Och att hitta då olika saker, även om man blir äldre, som gör en själv glad och som gör andra glada.
Precis.
Det är ju fantastiskt.
Ja, men det är det viktigaste.
Hur är mamma som influencer, Pernilla?
Jo, men du är... Jo, men jag måste ändå säga så, jag kan ju klaga på dig eller säga till dig, du måste, herregud, hon har lagt ut och hon har fått något bud här eller, och tack, taggar inte. Taggar inte. Men å andra sidan, och då kan jag säga till, men snälla, du måste ju tagga. Men å andra sidan så vet jag att det finns så många i din ålder eller föräldrar till kompisar till mig som säger, men gud, min mamma vet inte ens hur en iPhone funkar överhuvudtaget. Hon förstår ingenting liksom, så du hänger ju med otroligt bra, vilket man måste göra då man är influencer, såklart. Så att du har ju lärt dig och du lägger upp stories och sen får jag, kan jag skratta åt dig ibland, för det är lite vingligt filmat och roligt, men det, alltså mina barn skrattar ju åt mig på samma
ja,
sätt.
Ja.
En förälder mår som det barn som mår sämst. För har man 4 barn och 3 mår toppen och 1 mår dåligt,
så mår man,
så
som,
mår
det,
man som det barnet som mår dåligt.
Oh, precis.
För att man dras in i det som förälder. Mm. Men samma sak är ju då man ser lyckan i sina barn. Den är ju fantastisk. Och nu när då Pernilla är tokkär, hur känner du då?
Ja, men
som
jag
mamma?
Är toklycklig. Ja, men... jag är toklycklig för hennes skull. Och det är som ett helt nytt liv öppnar sig. Mm. För att nu har du någon vid din sida.
Känns det skönt, Kristina, som mamma, att se?
Ja, alltså jag är så lycklig för att hon har ju... Alltså nu pratar vi inte om någon, utan vi pratar om en herre som heter Christian. Ja. Och vi har ju lärt känna honom för att Pernilla har ju då introducerat honom i familjen, som det heter. Och det är helt underbart. Men hon har ju lyckats få en man som är händig också.
Vilket glädjer mamma.
Ja. Vilket inte har hänt förut ditt liv.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Mm. Det där är så roligt. Det sa alltid mamma när hon höll på hemma i huset, att det var någonting som var så här, skruva, att det var någonting som skulle oljas, markis eller vad det var. Det, hon bara, det är det här man ska ha männen till.
Ja,
bara,
men precis.
Nej, mamma. Det tänker inte jag.
Men det är jävligt skönt.
Det underlättar.
Det är praktiskt.
Men det är inte det enda man vill ha honom till.
Nej.
Men det måste ju vara fantastiskt att se ändå och också, men jag måste säga att, att när man kommer med de här nya konstellationerna, att kliva in i en familj, nu är inte Christian här så nu ska vi inte prata om det på det sättet, för vi vet ju inte han upplever det, men det är ändå väldigt härligt att kliva in i en sån här stor familj som verkligen är tajt och komma in i det. Han har ju också såklart sin familj.
Ja.
Men det är ju också en ny situation. Är det en fördel, tror du, att han faktiskt är din ålder? För jag vet när vi träffades så pratade om det vid nyår när ni hade börjat texta lite med varandra. Mm. Så hade du pratat om att vi ofta, vilket vi båda, att vi hade fallit för de som är kanske lite yngre än vad vi är.
Ja.
Men att du nu känner att det kanske är bra att han är någorlunda samma ålder.
Faktiskt så tycker jag att det är det. Vi har ju, eller jag har dejtat yngre och absolut inget fel med det heller. Men det är väldigt skönt med någon som är i samma ålder, som har barn, vuxna barn. Han är till och med barnbarn och det är ju super...
Bonusmormor.
Härligt, jag är bonusmormor. Vi får se. Vi kanske ska vara tillsammans lite längre när jag ska kalla mig för det. Nej, men ja, och det är väldigt viktigt för oss båda att vi är otroligt familjekära, båda två. Mm. Och våra respektive barn betyder jättemycket. Så att det har ju varit så himla... kul att få träffa, lära känna hans barn, eller jag håller på att lära känna dem, så kan man väl säga, men de är superhärliga och han går jättebra ihop med mina och
ja,
det
verkligen.
Där, ja, det blir en
men det är kanske också för att han är den åldern att man är lite tryggare i sig själv
precis.
Än att kliva in i familj innan man hittar den tryggheten kanske, eller?
Precis, jag tror därför också om vi har vågat kasta oss in i det här ganska fort och våga säga liksom vad man känner och att det känns på riktigt, för att I vår ålder så är man, då är man ganska less på dejta. Så man hoppas ju på att det här är liksom för gott. Mm. Det kan man aldrig veta. Och herregud, jag har varit med om så mycket så att jag är inte den som liksom... Även om,
tar någonting för
nej,
givet.
Precis. Nej, utan jag bara lever i nuet.
Ja, men det är ju det som är så underbart, Pernilla. Att du gör det. Mm. Och att du vågar uttrycka dig med de känslorna, att du liksom inte håller igen, utan att du verkligen verbaliserar den här lyckan som du känner.
Mm. Men det verkar som ändå att det
inte är rädd för att säga att det här känns rätt.
Nej,
men det tog ändå ett tag, för ni textade ju kanske i 3 månader eller någonting innan, så det var ju inte så att du föll direkt, men när du nu är där, hur tänker du tillbaka på när du liksom höll emot?
Mm. Nej, men jag förstår ju att det var min egen rädsla. För att jag hade levt själv så länge och känt att det var så tryggt och bra. Och hade en otrolig... Alltså det låter superpretentiöst, men jag hade som en mur runt mig. Som jag var tvungen att ta ner själv. För han kunde inte göra det åt mig. För jag var liksom inte... Ju mer han liksom...
bankade på.
Ja, så blev jag så här, nej men så att jag var det tog det var en lång startsträcka. Tills poletten föll ner och jag bara nej men gud, jag tror jag är kär liksom. Ja. Jag bara, ja. Nej, men jag var typ så här. Jag tyckte det var så konstigt i början. Hur jag förstod inte hur jag skulle liksom... men gud, ska jag våga ha någon hemma hos mig? Och kommer inte det kännas konstigt? Och sen när han började komma hem till mig så, och jag bara, nej men gud, det känns inte konstigt. Mm. Det här känns ju jättebra. Och vad bra det känns. Och, så att allt det här som jag letade fel och stängde dörrar. När jag väl liksom slutade leta fel och bara öppnade upp.
Just.
Både liksom mig själv och mitt hjärta. Så bara, ja. Så föll det på plats, ja.
Det var nästan så att när jag träffade dig när det hade hänt, så var det nästan så att man kände så att dina barn var nästan ännu lyckligare än vad du var.
Ja,
mamma, äntligen. Och det tycker jag är så härligt, för det blir en sån delad glädje i familjen över det.
Absolut, men jag tror också att vi är ganska klara med det båda två, att vi har träffats rätt tid i livet. Hade vi träffats tidigare så hade nog inte han varit bra för mig och jag inte varit bra för honom. Nej. Förstår du? Utan nu är vi kompativa. Nej.
Ja.
Men gud, jag säger det hela tiden. Vad heter det?
Kompatibla.
Kompatibla. Gud, vad konstigt.
Kompaktibla. Nej, kompatibla. Nej, inte kompakt. Kompatibla.
Kompatibla. Men gud, vad sjukt. Jag har sagt det så många gånger till honom. Vi är så kompatibla. Och nu glömde jag bort ordet.
Det finns någonting som heter kontamina sammanblandning. Men det är inte samma sak.
Nej, det var någonting annat. Vad var det?
Kontamina sammanblandning.
Va?
Du får googla på det.
Ja, det ska jag googla på.
Ja, det var det väl konstigaste ord jag hört.
Det googlar vi på.
Ja.
Så himla mysigt att ha er här. Vi ska avsluta med en låt, och den är ju ganska självskriven då, eller hur, Kristina? För det var du som önskade den.
Jaha, du menar Benjamin.
Stora röda.
Ja, nej men alltså, han har ju verkligen beskrivit sin kärlek till det stora röda huset, som jag ju vill ska bli en samlingsplats för alla barn och barnbarn. Mm. Och hans kärlek till sina morföräldrar. Alltså, att, det är så rörande.
Ja, och att han har fångat också när han skriver att morfar sitter på altanen med start och onakafil. För det är ju det, min pappa, varenda dag man ringer honom, jaha, vad har du gjort? Nej, jag sitter här och äter lite start och med onaka.
Det är så underbart. Ja, sen är ju hela det en magisk låt, och det är ett magiskt album han har gjort på svenska. Allting han gör är ju...
Han är magisk.
Men
han.
Alltså helt fantastiskt. Mm. Så den avslutar vi med. Stort tack för att ni kom hit och ha en fantastisk sommar och njut av kärleken.
Oh, tack Kristin.
Snart är det min tur. Jag är så glad att se den här lyckan i Pernilla, för då vet man vad som komma skall.
Absolut.
Det är inspirerande. Så stort tack.
Puss.
Puss, puss.
Tack för att vi fick
komma. Puss, puss. Puss,
puss. Sommarns alla färger, de finns kvar i mig. Allting som jag ser nu vill jag visa dig. Känner du mormor brygger kaffe, så gå och sätt dig bredvid. Morfar som sitter på balkongen med start och onna kaffe.
Välkommen Petra.
Tack.
Tillbaka.
Ja.
Ja. Min första gäst. Och då fick du massarin också.
Mm.
För att det var en favorit och att det skulle vara extra glasyr på.
Ja, för den blev, tyvärr så blev den lite sämre, visade sig massarinen under året som gick. Det har blivit lite mindre glasyr på den. Ja. Men du har hittat en då som faktiskt har lite mer glasyr. Så
ja, det var väldigt roligt när jag skulle köpa den där, så sa jag, kan du ta den som har mest glasyr? Ja. Och då tittade hon mig, va? Ja, den ska gärna vara heltäckt. Så det var den hon hittade. Så det var ju bra att, den var, att det var ändå hyfsat med glasyr på den där.
Verkligen.
Du, nu är du tillbaka i podden och det är ju faktiskt över 100 avsnitt, vilket känns fantastiskt roligt att du är här.
Och grattis till dig. Jag fick ju äran att vara med på första avsnittet, och sen så blev det en sån succé med all rätta verkligen. Så att det är ju...
Ja, det är ju tack vare dig faktiskt att det blir att jag frågar mina gäster varje gång vad de var för fika. För att jag hade ju lyssnat på sommarpratet då, för då pratade du om massariner.
Ja.
Då hade jag köpt det till dig. Och då blev det såhär, men gud, jag kanske ska fråga varje gäst vilken favoritfika de har. Så då har det blivit en grej, tack vare dig. Så att du är typ med varenda.
Ja, i tanken liksom. Ja. Och så har jag sett till att du får lite extra utlägg då för varje podd, för du måste köpa lite speciellt.
Du tänker så, ja.
Ja,
det är det värt.
Ja, det är det värt. Vad bra.
En annan sak som jag tänkte på just, som vi var lite inne på nu med det här med självförtroendet och de här killarna och så vidare, det är ju, man får ju följa med det när du var på liksom vissa auditions och var det någon hiphop?
Ja, nej, Frankrike. Eller?
Ja, exakt. Ja, mm. Och att din, ja, alltså jag blir så lycklig på något sätt, och det är därför jag kanske är nyfiken på både din självförtroende och självkänsla i det här, att när du mötte de här motgångarna, att hur du hanterade dem då? Alltså, kan du berätta lite om det?
Jo, men ja, saken var ju den att jag började dansa, och jag blev även då av danslärarinnan väldigt håsad och väldigt, jag var liksom, jag hade sådana anlag framförallt för ballett egentligen, och då tog jag ju till mig det, precis som man ska göra av alla komplimanger, så att jag tänkte att jag är rakt igenom bra. Men sen kom det till sådana här auditions, alltså som är ett slags prov som man gör när man har dansjobb. Och jag fick ju aldrig några jobb. Jag fick ju inte ens de jobben jag egentligen inte ville ha. För att jag vill ju då dansa ballett eller någon form av modern dans som var det finaste. Men som dansare så får man ju söka alla jobb som bara finns. Och det var ju allt från liksom lite revyer till lustspel och ja, sånt där som jag tyckte inte var liksom tillräckligt fint. Men jag gick på den här auditions ändå. Och så blev jag bortvald. Alltså till och med på jobb som jag inte ville ha. Men då, ja, men då hade jag väl mitt sätt att tänka. Då det var att, liksom att de inte såg min begåvning. Och att jag kanske var lite för bra. Och att jag inte egentligen ville ha det där jobbet. Det var, liksom, det var mitt sätt att tackla det. Det är ett bra. Det får jag rekommendera, det sättet.
Ja, men alltså, jag älskar det och verkligen rekommendera det. Ja. För att det är ju en, och det sitter jag liksom när jag läste boken och lyssnade. Nu vet jag inte vilket kapitel jag har lyssnat och läst. Ja. Men så var det verkligen så här att alltså, jag önskar att jag hade haft med mig det där. Nej, men de förstår nog inte värdet av mig. Nej, så då får jag gå någon annanstans. Men sen också så här, det som är roligt när du då läser, det är ju när du ska beskriva de här stegen som inte är ballett.
Ja.
Och komma in i de movesen var inte lika, alltså de rörelserna var ju inte lika lätt. Vilket blir väldigt roligt när man lyssnar på dig när du pratar, eftersom du har ditt sätt att berätta saker. Men där är ju just det, ta med att du kanske är liksom helt enkelt lite för bra för de andra, så att det är kanske lika bra att du inte tar det där jobbet.
men jag tänker faktiskt att det är, ja, men om man, det är nog något jag skulle förmedla till mina barn, just att för det fanns ju någonting i balletten som var att man skulle tycka att man själv var dålig. Man skulle aldrig vara nöjd liksom, man var aldrig tillräckligt smal, aldrig tillräckligt bra, och det tycker inte jag leder en människa någonstans. Alltså det är, den här liksom destruktiva är ju, det kan aldrig föra något gott med sig. Och jag tänker även på det nu, för jag gör ju ibland så här företagsjobb också. Och går in i olika sammanhang. Och när jag började så var det också så här, för ändå lite, ibland kan jag ju vara lite ödmjuk ändå. Men jag tänkte att ja, men hur gör jag det här bra och så här. Och sen så, och då, det kostade på ganska mycket när jag gjorde de här jobben. Men nu så har jag återigen faktiskt gå tillbaka till det där som var jag som ung. Att tänka att här är jag gör mitt jobb och så tycker de det är bra eller dåligt. Men det måste rinna av mig lite liksom. Och då blir ju livet mycket mer, det blir ju liksom skönare att leva. Det blir ju inte så här upp och ner hela tiden liksom. Att man mår bara så bra som man tycker att man har lyckats med det senaste jobbet liksom. Då blir ju livet väldigt volatilt upp och ner hela tiden. Utan att det måste ju ändå finnas en slags känsla av ett grundvärde.
Men tror du att det ligger också i att du har ett bra självförtroende, men du har också en bra självkänsla? För vissa har ju kanske då, för skillnaden mellan det är ju självförtroende det man gör, och självkänslan är för den man är. Så att om man inte lyckas i det man presterar, så är man annan trygg i att jag är en bra person, jag vet att jag alltså så att man, om du berömmer någon för sin prestation, då får de självförtroende. Om du berömmer någon för att vilken fin människa du är, tack för att du hjälpte mig, då blir du, får ut värde som människa. Hade du både och, så att du kände att du kunde stå i självkänslan, var därför du hanterade självförtroendet så bra, eller prestationen när inte den gick igenom?
Ja, Jag tror nog att min självkänsla är lite starkare nästan än mitt självförtroende. Ja, precis.
För det är det jag tror många gånger, att har man en starkare självkänsla än självförtroendet, för någonstans så prestationen är ju liksom, ja men då får man försöka igen.
Ja.
Men om du inte, säg en hockeyspelare som skadar sig och är bara sin prestation, blir han av med den och inte kan fortsätta, vem är han då om man inte har självkänslan?
Nej, precis.
Och står man då i den, och det är det som jag fick känslan av att du har, alltså från kanske då uppväxten, att du som människa är bra.
Ja. Jo, absolut. Precis, det finns, det är något liksom grundläggande som inte går att ta bort. Nej, precis. Och det värdet har, hoppas jag, men det har ju alla. Men det gäller ju att känna det också.
Det här med självförtroendet, jag läste, måste se vad jag hittade någonstans då. Det här, när du, jo, på bokmässan, på ditt Instagram så står det: bokmässan fullkomligen skriker efter min närvaro. Alltså jag bara älskar att du skriver så.
Ja, finns ju viss humor i det, men,
jo, men exakt,
absolut.
Men det är för att det är du som hade jag skrivit det, hade ju folk bara, vad fan har det hänt? Vad har hänt med Kasper sen nu? Att boka,
ja, roligt. Men roligt. Ja,
just
ja.
Att du har den, för du kombinerar den med humor.
Ja, annars hade jag väl varit ganska osympatisk eller ganska odräglig kanske, precis. Nej, men det är absolut. Jag försöker kombinera det med humor, men det finns absolut en litet allvar i det också. Ja, visst.
Ja, men det är där du har balansen.
Ja,
men hur hittar man den? Alltså så här, kan du ibland känna att nu kanske jag tog i, eller?
Ja, nej, men jag tänker att jag tror att jag hittar balansen just för att jag överdriver det. När jag skriver att de skriker efter min... För det är ju klart, det fattar ju alla att de inte gör. Det är, jag vet inte, det är hundratals författare där. Och jag är en total nybörjare. Liksom, och jag kom sista dagen där. Jag var liksom med på slutet lite. Och just för att jag går liksom lite för långt och säger att alla skriker. Och jag skriver också att lugn, det finns böcker till alla.
Ja.
Då tänker jag, då fattar man att det är humor. Och sen så... ligger det väl också lite i det här att jag tänker att, för mitt i det här som jag har en bra självkänsla, så tänker jag ju också att ingen är värd mer än någon annan. Och då blir det så självklart att för mig att det är klart att jag inte är den avgörande länken i den här bokmässan. Liksom. Det är så självklart, för vi är alla lika viktiga eller lika betydelselösa. Liksom. Så att, ja.
Men det är väl det som gör också att man börjar skratta. För att du lyckas, alltså man vet att du har ett bra självförtroende, men i och med att du överdriver på det sättet.
Ja.
Där har ju du en fingdomkänsla, inte undra på. Alltså, du är ju komiker, så du har ju den känslan.
Jag hoppas.
Det är så roligt att vara sådär rolig som vill också vara sådär rolig.
Nej, det är inte alltid. Ofta, Kristin.
Fast jag är ju sådär rolig som du är, fast det är ingen som har fattat det än.
Eller? Ja! Alltså, där bra! Nu! My mission is accomplished.
Det är nu det händer. Det är nu det händer.
Precis.
Nej, men just det här med att hitta då den här självförtroende och självkänslan, vilket jag tycker att det ger bra tips kring det.
Mm.
Och då är det ändå så som att nu när du har blivit mamma till barn nummer 2, så kan jag också känna såhär att, är det någonting man vill ge sina barn, så är det ju liksom att trygga uppväxten och att de får en självkänsla och ett självförtroende.
Mm.
Och du har ju fått det från dina föräldrar och din familj och din uppväxt. Hur ser du på vad, liksom, vad tar du med dig från dina föräldrar som du så här tänker, det här ska jag tänka på när jag är mamma?
Ja, alltså det måste jag säga, att vara mamma är ju det absolut, det är det roligaste men också det svåraste jag har varit med om. Och om man tänker på vilken liksom, hur mycket man påverkar sina barn, då svindlar det ju liksom. Då blir man nästan rädd. Herregud, liksom, för allt jag gör och allt jag säger, hur kommer det att påverka dem? Och jag försöker ju att upprepa lite det som jag själv då har fått. Och säga, framförallt nu till min stora tjej, för den andra lilla gumman är så liten än. Men jag tror att jag går åt ungefär samma håll. Att jag säger att allting är väldigt fantastiskt och väldigt bra. Och om det inte går så bra, så tror jag att jag kanske säger, ja, men det där var ändå ingen viktig grej. Men grejen är, Kristina, att det är så svårt att veta om det är... Jag kan inte utvärdera det. Jag tänker, den enda som kan utvärdera en barndom, det är ju barnet sen.
Ja,
liksom.
Ja, det är så.
Ja. så gör man ju rätt eller fel. För det som jag tror jag också, jag kanske skriver i boken eller om jag sa i något radioprogram, att det finns någon som har sagt att det finns inget som förbereder en för vuxenlivet så illa som en väldigt lycklig barndom. Och det tycker jag det ligger ganska mycket i, för att jag har inte varit jättebra på att ta, alltså när jag skadade ryggen, olika motgångar och sådär har kommit väldigt, det är väldigt, väldigt chockartat för mig, för jag trodde att allt skulle gå liksom på ett, som en rak linje. Så att det, om man nu ska prata om något.
Men
negativt,
det tänkte jag på, för jag har precis skrivit att livet är ju inte en räkmacka. Och jag, som förälder så vill man ju skydda sina barn mot allt.
Mot allt, precis.
Men det kan man ju inte. Och jag kan känna så här, jag vet när till exempel när jag separerade, att, att det här är ingenting jag vill att mina barn ska behöva utstå. Men jag vill hellre att de ska ha föräldrar som är lyckliga. Ja. Och då får man väl vara det på varsitt håll.
Ja.
Och så känner man till att ja, fast livet är inte en räkmacka. Om jag kan stå trygg bredvid dem under en sån här period, så ser de att okej, okay, det är jobbigt ibland, men det blir bra sen. Att man ändå ser den, att man visar dem den, att det sker problematik, men vi löser det.
Ja, just det, precis.
Och att, då får jag tänka sig, ja men för det här kan inte jag påverka, det är som det är.
Ja.
Och heller då ser det så här, ja men då är de lite mer förberedda, för sen då som man också tydligt läser i boken, när det här med ryggen händer. Alltså det slår ju väldigt hårt.
Ja, det gör det ju. Och jag, det är faktiskt så att jag ska skriva en tredje bok också. Och den kommer handla just sen om hela perioden jag är sjukskriven. Det låter kanske inte det jätteroligt, men den kommer att bli ganska humoristisk den också. Men, nej men precis, så är det ju. Det tror jag, jag tror att det är väldigt bra ändå att barn får se också, tänker jag, att för jag lever ju, alltså mina döttrar får ju ett ganska materiellt privilegierat liv, och sen är de ju utsatta för livet som alla andra, men även det känner jag att man har någon slags förpliktelse att verkligen visa också olika delar av världen och samhället, och att kanske liksom också att man förstår om man är privilegierad, och att också vara beredd på att allting kan förändras när som helst. Men jag tycker det är svårt, och mina barn är fortfarande så små, så att jag är ju, nej, jag kan säga att jag kanske skyddar för mycket, eller jag liksom vill att, du vet så här, ingenting, inget alls får hända, och det, i förlängning går ju inte det, det är ju helt...
Jag brukar säga att man, som förälder så förhoppningsvis så gör man det man, alltså jag brukar i alla fall säga det, att jag har gjort så gott jag kunnat, för jag har gjort det jag trott har varit rätt, sen är inte det alltid det rätta valet, men där och då...
Ja.
Så trodde jag det. Och det är det viktigaste, att jag har försökt. Och sen om det har skitit sig, då får jag hjälpa dig med en terapeut eller någonting.
Ja, visst. Jo, men det får du
som om de är arga på mig.
Ja, precis. Ja.
Men så det kan du börja spara till. Ett konto för när barnen behöver gå terapi för de misstag vi gör. Men att det är liksom grundat i kärlek och att man gör sitt yttersta oavsett. Liksom.
Ja.
Men just att du har blivit mamma igen, och när man har fått två barn så är det lite annorlunda mot ett. Vi ska inte prata om dina barn, vi ska prata om mammarollen.
Ja, ja.
Hur upplever du att vara tvåbarnsmamma till skillnad mot att vara med ett barn?
Först, för att det inte ska bli någon missförstånd, så måste jag ju säga att jag är så glad att jag har fått ett barn till, den här tjejen. Och jag har två fantastiska döttrar. Men när jag sagt det kan jag också säga att det var inte någon som direkt hade förberett mig på att det är ganska annorlunda att ha två barn från att ha ett barn. Så det var lite chockartat. För att man är ju bara en person, man har bara liksom så många, två händer. Så att jag tycker att det är otroligt utmanande. Och därför har jag ju också, vi har pratat lite innan du och jag, nästan bett om råd från dig just hur man ska göra. För det lustiga är ju att kärleken är ju liksom lika stor. Men dygnets timmar är ju ändå bara 24 timmar. Och rent fysiskt så måste man ju liksom, man måste ju dela sig på två lite. Och det första barnet kan ju inte få all den odelade uppmärksamheten som han eller hon fick förut. Så att där tycker jag det är väldigt, väldigt svårt faktiskt, måste jag säga, hur man ska göra.
Och det som är intressant med det du säger, det här med att de behöver uppmärksamheten båda två. Men det jag tyckte då var väldigt påtagligt, som jag glömde säga innan när vi pratade, det var att jag sa ofta till den äldre killen att jag känner ju dig. Jag vet ju vad du vill ha när du är ledsen, eller vad som gör dig glad, men jag känner ju inte den här personen än, så att jag behöver ju lära komma ikapp och lära känna den personen, för vi har lärt känna varandra under 7 år, och jag vet inte, och då blev det ju tydligt att jag behöver mer tid, därför att vi måste ju lära känna Så att hur gör vi när vi ska trösta? Eller så här,
och så sa du vi också, hör jag. Det är väldigt bra, väldigt bra, tror jag. Jag vet ju inte. Men,
Jag vet inte, han minns säkert ingenting. Men jag kommer ihåg just, och det var nog för att min egen känsla var att gud, jag vet ju precis vad jag ska göra när en äldre kille är ledsen eller exakt, vad han reagerar på. Men vem är du? För första barnet, då trodde jag att jag kände den personen precis från dag ett. Ja. Men sen när den andra kom, då bara, men det är ju så här väl man lär känna någon.
Ja, sen, exakt, exakt.
Så nu kom han. Ja. Och bara, vem är du?
Vem är du? Och det tar ju tid, precis. Ja, men jag håller med dig. Ja. Första barnet så tänkte man att, och jag känner det redan från början. Mm. Men det är ju nästan nu när hon är 10 år. Jaha, det var dig som det skulle bli liksom.
Exakt.
Ja. Och så den här varelsen som kommer, precis, det tar ju verkligen tid. Och att kanske försöka, att man ska upptäcka det tillsammans då på något sätt. Men sen är det ju inte alltid, det är svårt också att kräva, utan då att prata liksom om detta är min dotter eller inte. Men det är svårt att kräva av 7- eller 10-åringar att så här, det är jättekul att byta blöja. Nej, inte alltid tycker. Så att det är ju, ja, man får väl hitta de där roliga stunderna när bebisar är roliga liksom.
Ja, exakt. Mm. Och sen också att de känner att de har, tänker jag bara på, att hon känner, äldsta känner ju att ni har ju en speciell kontakt. För ni känner varandra mer.
Visst.
Alltså, för då blir det lite grann en så här övergångstid. Så att okej då, du kan ju få lära känna henne lite också.
Ja, just det.
För
precis.
Vi har ju vårat.
Ja,
för det har ju inte den lilla.
Nej, men exakt. Och jag tänker skillnaden också på att bli, alltså stora syster eller storebror då. Våra barn har blivit det när de har varit väldigt medvetna. Så att de har ju som kognitivt förstått att det här blir en förändring i livet. Men är man 1 år eller 2 eller 3, då reagerar man ju kanske mer instinktivt och skriker lika mycket tillbaks till lillebror eller lillasyster. Men man förstår inte konsekvensen av det som har skett. Att man för alltid har fått stiga åt sidan liksom. Men det gör man ju när man är mellan 7 och 10. Mm. Så att på ett sätt så är det väl mer omvälvande, kan jag tänka mig, att bli stora syskon i den åldern än när man är mindre.
Ja, men de är ju lite som ett ensambarn.
Ja, faktiskt. Absolut.
Det säger ju min äldsta. Att han var ju ensambarn i 7 år.
Ja,
innan det kom in någon annan. Medan den andra har aldrig varit ensambarn.
Nej.
Så det är ju inget frågetecken på det.
Nej, det är inget. Precis. Och du är ju också lilla. Är du alla, ja, du är minst ju.
Jag är minst på mammas sida. Men jag är äldst på pappas.
Alltså, då har du varit både och. Okej.
Okay. Lärt mig båda rollerna.
Men det är därför du är så sympatisk på alla sätt.
Exakt. Det är jag.
Det är du, för jag är ju bara lilla syster. Och för det var så lustigt, för då tänkte jag bara, det är väl inget problem, för när jag tänker, jag vet att min syster bitvis inte var helt överlycklig heller, när som jag tror inte stora syskon överlag kanske är, när det kommer en skrikande bebis. Men jag har aldrig mött det där, eftersom jag, det har aldrig kommit någon efter mig, så jag tänkte att det var väl inga problem. Men det var ju för att jag ser det från mitt perspektiv. Så att, nu får jag lära mig lite hur det kan vara från andra perspektiv.
Du får tänka från båda hållen.
Precis.
Det som är ju att det blir dubbelt så mycket kärlek.
Ja, men gud. Ja, alltså, visst. Ja, visst.
Det är ju,
ja,
men det är klart att det är tufft i början.
Ja, jo, men vi, precis. Jag tycker, redan nu så tycker jag ändå att det börjar liksom, ja, men det tar ju, alltså herregud, det har kommit in en helt ny varelse. Alltså en helt ny människa, ett helt nytt liv. Det är ju jättestort som kommer att vara, alltså hela familjen blir ju en ny familj, kan man ju säga. Och det är klart att det tar tid innan det landar liksom. Så att det, ja.
Men en mysig tid också.
Väldigt, såklart. Väldigt.
Och när vi pratar om de här små liven, så ska vi prata om lite äldre liv som du har haft i ditt liv en längre tid. Och som du skriver också om i boken.
Mm.
För det som är lite roligt, och när jag också kommer tillbaka till att jag läst boken till, men det har jag gjort.
Ja.
Man kommer på saker, det är att vi har en del saker gemensamt. Det som vi pratar om, det här med barnen, att vi har åldrar emellan. Vi är båda över 50.
Mm.
Och är det din mamma som har en hund som heter Milo?
Mm.
Ja, och jag har Mino.
Ja.
Och jag har min granne Kerstin som är 100, och du hade Doris som blev 101. Jag skulle gärna bara vilja kort, finns det något speciellt du är nyfiken på nu? Alltså så här, vi ska avsluta, tänkte jag, brukar alltid fråga om någon är nyfiken. Alltså, är du nyfiken på något i livet eller
och jag tänkte på dig, för jag nej men det är klart, alltså det här med, vi har inte pratat, men det här med tvåbarns mamma har jag ännu mer nyfiken på. Jag får ringa dig och fråga om råd faktiskt.
Men om, du får fråga mina barn först.
Ja, det är sant, jag ska prata
med
Filip.
Exakt,
för det är hon, jag lite precis. Och sen möjligtvis så tänkte jag att när vi pratade så kanske det lät som att det bara var jobbigt, men min största känsla är ju naturligtvis den av lycka att det har kommit ett litet barn till. Och det är ju värt varenda sömlös natt.
Så jag tror att alla småbarnsföräldrar känner igen sig att första tiden inte alltid är lätt, oavsett om man har ett, två eller tre barn.
Nej.
Det tar ett tag, och
framförallt, och det vet jag ju, och det vet jag av erfarenhet, för jag tyckte med första barnet tänkte jag, åh, det är så gulligt, men så märkte jag att det blir ju bara roligare och roligare ju äldre de blir, faktiskt. Så att det, ja.
Väntar du snart om 18 år 25?
Ja, jag vet. Jag sa det till en kompis som inte hälsat på mig på ett tag, och så skynda dig, för snart är hon studenten. Och det är ju verkligen så. Ja, det kommer att gå.
Det går undan.
Jag är nyfiken på att bli äldre, det är jag faktiskt. Det ska bli spännande att se vad
kanske
det är.
Kanske du och jag sitter som Doris och Kerstin.
Det vore väl en nåd att be om.
100. Ja. Det är ett år mellan oss.
Ja, det är perfekt.
Ja, du Doris och jag är Kerstin.
Ja, just det. Det är perfekt.
Alltså, det blir toppen.
Ja, det vore toppen. Ja, kan vi sitta här till och med? Ja, det kan vi se.
Ja, vi får se. Då går det väldigt långsamt, tror jag.
Eller så håller vi allting för oss själva då.
Jag tror det. Du, stort tack för att du kom hit igen. Och lycka till med föreställningen. Och krama och vara närvarande i allt det du gör. Och barnen såklart. Har du någon favoritlåt att lyssna på? Jag tänkte avsluta med låt.
Oj! Ja, men då ska man väl kanske ta... Jag har en låt, men den är lite för tung. Jag tror det ska vara lite lättare låt. Ja, men då vet jag en som vi skulle ta, Can't Hurry Love med Supremes. Den är väl bra för både dig och mig.
Exakt. Den blir toppen. Ja. Tack snälla Petra.
Tack.
Ja, men jag har ett skratt som går genom märg och ben.
Vilket jag älskar.
Det skär genom hela Stockholms innerstad.
Men det är så härligt när man kan skratta ut. Jag skrattar så mycket så att jag nästan tappar andan. Jag skrattar inte inåt. Jag vill kunna skratta utåt. Vi får väl se. Jag ska träna på det. Välkommen, Farao.
Tack så hemskt mycket, Kristin.
Det är så himla roligt att du är här.
Ja, det är fantastiskt roligt att vara här också, ska jag säga. Ja. Jag är nästan lite nervös. Jag vet inte alls vad jag är nervös för. Men det känns spännande. Det känns som att det kan bli vad som helst. Ja, men det gör det ofta när vi ses.
Ja, exakt. Vi ska då säga att jag och Farao känner ju varandra sedan flera år tillbaka. Vi jobbar ihop på Vardagspuls, men som jag också nämnt så förgyllde du våra resor till skolan när vi satt i bilen för mig och mina söner. Det var mycket skratt och din förmåga att berätta historier. Vi ska komma in på det lite närmare. Men just det här, när jag frågade dig om du ville vara med på det, så var det liksom ingen tvekan. Du var snarare väldigt överlycklig och jag blev lite generad nästan. Vad var det som gjorde att du blev så glad?
Nej, men dels så lyssnar jag på podden själv och tycker att den är väldigt bra. Sen så kände jag, alltså hur ska jag säga det här nu utan att verka som I'm turning into Mariah Carey, men det kändes mer spännande utifrån att jag visste att du, eftersom du känner mig, är nyfiken på mer. Alltså jag har gästat mycket poddar och absolut inget ont om det, men jag är ju så duktig på att berätta min egen historia. Alltså fiktiv or not, det lämnar jag osagt. Men då blir det ganska ofta som man är med i en podd där de bara känner mig från radio eller bara känner fantastiska faror med situationstecken. Så blir det ju bara som en extended version av att jag berättar samma historia, samma så här liksom, folk har ju en förmåga att berätta om hur jag är som jag ofta själv inte känner igen mig så mycket.
Hur upplever du det då när folk berättar hur du är?
Nej, men på ett sätt tycker jag att det är skönt, för då tänker jag att man skapar sin egen, alltså med det vill jag säga också så här, som jag är i radio, så är jag privat.
Och det kan jag intyga.
Ja, det är ingen förställd, det är inte en spelarkaraktär, det är inte en annan liksom, utan jag är så.
Ja, och nu har du till och med då, apropå det här med omklädningsrum, så har du ju liksom blivit otroligt nära Skellefteå AIK i hockey.
Alltså, hur jävla sjukt är inte det?
Ja, men vad hände?
Ja, vad hände? Alltså Sveriges
så som gapigaste... jag känner, gillar du hockey från början?
Nej.
Nej, jag var helt liksom så här, för den far och jag lärde känna på Vardagspuls. Jag gillar ju att titta på och hockeymatcher och så vidare. Och sen så plötsligt se att du har blivit supersupporter till Skellefteå AIK i hockey.
Ja,
vad alltså, hände?
Ja, alltså vad hände när Sveriges gapigaste riksbög får liksom fullt access to all areas hos Skellefteå AIK? Då undrar man, vad är vi? Alltså jag tänkte själv, så jag kommer ihåg när jag satt med sportchefen och såg den där matchen. Och han bara, Farao, vinner grabbarna nu då får du komma in i omklädningsrummet och träffa dem. Och så tänkte jag så här, men alltså inser han för mig att det kommer vara liksom a candy store för mig? Alltså hade jag varit straight och suttit och tittat på konståkning, så hade aldrig en tränare sagt så här, sätter hon en trippel dubbel nu då. Då får du komma in i omklädningsrummet och duscha. Alltså jag bara, men fattar de vad, alltså, do you know I'll be masturbating to this the day I die? det slog liksom lock för öronen för mig. Det var en Twilight Zone när jag kom in där och bara. Men sen ska jag säga att jag lärde mig att älska hockey. Alltså relationen med Skellefteå blev ju helt skruvad. Med hela Skellefteå som kommun i princip. Det började väldigt enkelt med att min bästa kompis Gustav var där och jobbade som läkare en sommar. Och så kom jag dit och hälsade på. Och det här var liksom precis när jag hade börjat göra radio. I Stockholm blir man inte profet i sin egen hemstad och man försvinner i ett brus. Liksom, så jag matar på där på radion och så kommer jag till Skellefteå. Och det var liksom Eriksgatan. Där var det liksom... Jag var plötsligt superkänd och alla visste vem jag var. Och killarna var jaw-dropping showstopp. De var så snygga killar. Och killar som inte har blivit Stockholmsförstörda. Det är ingen kille i Skellefteå som har något Instagram-konto. De fattar inte hur snygga de är. Och så var det en vänlighet och en öppenhet som jag upplevde. Sen ska jag säga så här, jag fattar Skellefteå. Det är en småstad, jag förstår att om man är uppvuxen och född i Skellefteå är en helt annan sak. Liksom, för jag har fått en del liksom, feedback, eller vad man ska kalla det, från homosexuella i Skellefteå som kanske tycker att jag ger Skellefteå liksom oförtjänt gott rykte. Men jag älskar Skellefteå. Och jag älskar hockeyn. För jag såg då så här, vad sport kan göra. För i Skellefteå finns det en sak och det är Skellefteå AIK, det är hockeyn. Och då går, alltså när Skellefteå spelar hemmamatch, då går man ur huset. Då är det bygdens, alltså nu börjar jag nästan gråta. Alltså men det är så jävla fint. Alltså dras med i den där känslan. När liksom de åker in på isen, det är sådär pyroteknik och det är liksom, någon sån här kamplåt. Så bara, det finns en stad, ett lag. Och man bara, vad gör du? Och den där gemenskapen som det liksom ger. Alltså jag älskar Skellefteå. Skellefteå är en oerhört liksom snäll kommun för mig.
Ja, och nu i år så kan man inte gå och titta på så mycket hockey. Men
man kan köpa stödbiljetter.
Vi kan köpa stödbiljetter.
Ja.
Oavsett vilket lag man än håller på.
Alltså det är det som också har blivit så absurt. Det där att jag älskar den värld vi lever i. Jag älskar vad sociala medier och vad media kan också göra. Och någon frågar mig, vad är det bästa med att vara kändis? Ja men det bästa är ju att man får träffa så himla mycket fantastiska människor. Att det är så absurt att jag sitter liksom med sportledningen i Skellefteå AIK. Och du vet, han ringde mig för någon dag sedan. Och så tänkte jag så här, jag satt och pratade med honom. Jag kan ju inte namnet på någon av killarna i laget, tänkte jag. Och han började prata, ja det har ju varit tuffa tid nu för killarna. Och vi mötte ju Linköping igår då. Det gick, jag har ingen, alltså han tror fortfarande att det är hockeyn som är det primära för mig. Jag bara, ja, oj då. Men, och så tänkte jag dra till med den här. Men Hampus är väl ganska vass på skridskorna. Jag tänkte, hoppas för gud att någon jävel inte Hampus i det där laget.
Men det finns just det här, det är helt att du säger det, för det finns en sån fantastisk gemenskap i det här med sporten. Och jag har ju vuxit upp med den eftersom min pappa var fotbollsspelare, så att jag har ju tittat väldigt mycket sport på tv och därför jag ofta också älskar liksom, jag tycker det är en underbar underhållning, men också gemenskapen som finns runt omkring. Och den är ju enorm, och framförallt kan jag tänka mig också, det är ju klart också mycket storstäder, men väldigt tydligt i de här mindre städerna.
Oh ja. Sen ska jag säga så här, jag är ju inte dummare än att jag förstår mitt egen värde. Det är klart att i dessa tider, 2020, när liksom epitetet hockeykille är väldigt ifrågasatt, vilket är bra med MeToo, med liksom HBTQ och allt det där, så är det klart att det finns ett jätteegen värde för Skellefteå AIK att också ha en gapig och skrikig mediebög som är.
Fast det är ju också härligt att du ser det, men du lägger inget dömande i det, utan det är ju bara det att du fattar ju den grejen, och det är ju fint från båda håll.
Ja, för att det finns en genuin kärlek från deras sida också, ett omfamlande liksom. Alltså, för mig var det så här, när de sa att du får komma in i omklädningsrummet och träffa killarna, så var det jag som sa, jag går inte in i omklädningsrummet om det inte är okej för alla, för jag fattar att det är inte jättebekvämt. Alltså, och det har ingenting att göra med huruvida jag är bög eller vem jag är eller någonting. Men att det ska dundra in en för de kanske okänd person som ska flamsa runt med mobilkamera i deras omklädningsrum. För det är verkligen så att de faktiskt byter om där inne. Så vill inte jag det. Så han gick in och frågade, och han bara, jo men alla killarna vill att du kommer. Och alltså, sen är det ju någonting så, alltså, amusing med den där liksom naiva dumsnällheten liksom, när de står halvnakna och bara, fara och jävla kung du är, och jag bara, ja, det är det jag. Det tycker du? Show it.
De var lika lyckliga som du. Eller du kanske var ännu lyckligare.
Nej, jag har nog aldrig varit lycklig.
Nej, okej. Okay. Nej, jag fattar den grejen. Men vi kan ju prata hur länge som helst. Jag vill bara komma in på det här. Vad är du nyfiken på?
Jo, men utöver allting som vi har pratat om så har jag också ett annat helt säreget intresse som jag är galen i. Och i dessa tider så har ju det intresset fått sig en rejäl törn på grund av att man inte kan flyga. Jag pratar inte om man, jag pratar inte om kvinna, jag pratar om flygvärdinna. Okay. Alltså detta väsen, detta moderna sagoväsendet flygvärdinna som jag älskar över allt annat. Och där har ju du också bidragit. Dels har du varit flygvärdinna själv, det kände jag väl på doften när vi träffades. Sen har ju du introducerat mig för flygvärdinnan absoluta Eva Wiberg som är, alltså det kan inte bli bättre.
Och vet du vad? Vi stannar där. Mm. Det är ju fantastiskt att du säger det. För att vi tänkte att eftersom du har en fråga då så tänkte vi att då är det mycket roligare att någon som verkligen kan svara på de här frågorna kommer hit. Så vi är Eva Wiberg. Jag kommer säga!
Nej! Jag dör!
Nu kommer nämligen Eva Wiberg som då är min extra mamma och jobbar på, har jobbat på SAS i alla år, numera pensionerad. Nu ska hon få min mikrofon, så nu ska vi, eftersom vi corona-safear det här, byta mitt munskydd mot henne. Så ska du få slå dig ner, Eva. Hej!
Hey. Men gud, nu börjar jag gråta på
riktigt.
Men hur underbart är det att du också säger, innan jag hinner presentera henne...
Ja, men det är klart, ska jag prata om flygvärdinnor så pratar jag om Eva. Det finns ingen annan man kan prata om.
Här, hoppa in och sätt dig. För jag visste ju att... som live,
alltså det här är så live det bara kan bli. Alltså.
Eller hur? Och då vet jag ju att du har ju frågor kring det här. Så då tänkte vi att då tar vi ju in Eva och som då får komma och svara på dina frågor helt enkelt.
Men Kristin, då tänker jag så här, nu kan du gå iväg och äta lunch och kanske kör vi en och en halv timme till här. Nej, men var ska jag börja? Får jag bara ställa en fråga?
Men börja med den här frågan som du faktiskt hade från början. Postchecken.
Det är ju en sak man får höra. Jag tror alla har hört utan att tänka på att höra det. Ja. Och jag tror att man får höra det både när man ska lyfta och när man landar. Okay. Och det är the legendary cabin crew, arm doors, cross check and report.
Yes.
Men vad betyder det?
Cabin crew, arm doors, det betyder att vi helt enkelt säkrar dörrarna. Vi ställer dem i ett läge som gör att... vid en eventuell evakuering så ska alla säkerhetsfunktioner vara intakt. Slider ska åka ut när vi öppnar dörrarna. Alltså vi startar upp. Vi säkrar alla utgångar för eventuella...
Men varför säger man det över högtalarsystemet? Varför säger man inte bara till varann?
Nej, men det är ju kaptenen, eller Persson heter det i det här fallet, som är kabinchefen, som gör det vid ett speciellt tillfälle. Alltså hela flygningen, allt som har med flyget att göra, grundar sig på checklister.
Nu ryser jag.
Det grundar sig alltid på checklister, att det ska göras på kommandon efter en viss tidsprincip. Så att det är bara en trygghet att man gör det upp på kommando, plus att alla ska höra det samtidigt.
Ja, det är bra om de längst bak också hör det.
Och att man gör det samtidigt, om vi är en stor besättning så många dörrar på planet, så måste vi göra det samtidigt. Så det är checklister som vi ägnar oss åt hela tiden och kommandon. Jättetryggt, både för oss och passagerarna.
Ni skulle se för oss ljuvliga blick här. Han sitter och tittar på Eva och det är så himla härligt att du är här, Eva. För det kan jag också säga
men alltså,
till,
jag är helt...
till alla som lyssnar att Eva och jag lärde känna Eva för väldigt många år sedan nu när hennes dotter Kajsa barnflicka till mina barn när jag jobbar med Nyhetsmorgon. Och när den familjen kommer in i ens liv och vi kommer in i deras liv så släpper man ju aldrig taget. Så det är min extra familj ute i Sollentuna som verkligen har förgyllt vårat liv på alla sätt. Och när mamma varit på turné så har Eva hämtat barnen och varit sjuka och jag har suttit i direktsändning. Så det har verkligen varit fantastiskt. Och du har lärt känna Eva via mig.
Ja, men, och vet du vad jag måste säga då? Alltså, som jag slås av nu. Det jag har tänkt på, men nu blir det så uppenbart. Alltså, det är ju en av dina absolut finaste sidor, Kristin. Den här gränslösa generositeten. Vad det gäller att säga, nu parar, jag själv är ganska liksom comparative med vänner, att jag är orolig så här, håll inte dem, men hos dig är det en stor famn hela tiden och den här glädjen över min enorma kärlek till Eva liksom, som du bara, åh vad härligt att nu har de hittat varandra, nu har de så här, Och jag tycker bara det är jättekul.
Men jag tänkte passa på också, för jag ställa en fråga då till Eva nu, liksom bara, vi ska inte prata så mycket om corona, men det är ändå liksom intressant att höra. Nu jobbar ju inte du länge som flygvärdinna, som vi benämner det, och, men det var inte så länge sedan du slutade. Men har du hört någonting från dina kollegor hur det har varit under den här tiden när flygningarna har minskat så mycket?
Ja, men det har ju varit jättetufft naturligtvis. I början var det ju väldigt få flygningar och man hade inte riktigt klart för sig hur man skulle agera, men ganska snabbt så fick man ändå riktlinjer ifrån företaget att man skulle ställa in alla service. Man var där bara för säkerheten, och vi så att säga delade ut munskydd och små wet wipes som det heter, som ska desinficera. Och sen besättningarna hade ju munskydd hela flygningen, och ingenting hände ombord, utan man bara var där för säkerhetens skull. Man drog in all service, som man uttrycker. Vi är ju inte där för servicen, utan det är ju liksom en bonus. Vi är ju där för säkerheten.
Du brukar ju säga så här: we're here for your safety and... We're here for your comfort and safety on board.
Comfort and safety on board, ja precis.
Men kan du förstå Faros, alltså, din förkärlek till... Vi har ju varit iväg på en resa till Rivieran med ett helt tv-gäng som i och för sig i sig blev helt kaotiskt. Men där tog ju du liksom över flygvärdinnans jobb nästan på planet och ville ju helst vara flygvärdinna själv.
Alltså jag undrar hur det är för flygvärdinnorna, för jag tänker lite förnuftsfullt att barn måste ju vara väldigt förtjusta i piloter och tycka det är spännande och de får köra planen.
Ja, därför är vi tacksamma att du är så förtjust i oss.
Alltså för mig är, och det måste jag säga verkligen, det är en 100% genuin. Det är, alltså August sa till mig att man kommer inte att förstå dig till 100% om man inte har flugit med dig. För när du flyger så är det min stora dag hela tiden. Du sitter och bara, det är inga AirPods i, det är jag läser ingen bok. Jag sitter bara och tittar på flyger. Jag bara älskar det. Och Eva är, alltså, nu jag hyllar ju dig alltid, men du är ju också... Jag tänker att om man gillar flygvärdinnor, då älskar man flygvärdinnor som dig. Jag vet att du och jag sprang på varandra nyligen så här, då pratade vi om... Jag är ju inte så förtjust i, tyvärr, manliga flygvärdinnor till exempel. Eller för unga. Jag vill ha de här som...
Tanterna helt enkelt. Säg det bara.
Men det man vet, här finns det en historia. Och också, det är vad du säger till mig, randomly sist vi såg det. Ja, men det var ju då SAS hade en jumbojet. Då höll jag ju på att plodera. Jag bara, skojar du med mig nu? När SAS hade en jumbojet. Alltså, förstår du, Kristin, vad det var för tid? Förstår du hur det var?
Hur många år jobbade du som flygvärdinna?
40.
Ja, men jag ryser ner i tårna. Det här är liksom, det är en historia.
Det är mycket med tanke på min ålder, menar
jag. Det är en svensk kulturhistorisk skatt som sitter.
Men när du säger, Kristina, att det är din faraos förkärlek för flyg, det är ju ett understatement. Det är väl snarare en fanatism. Men vi älskar det. Ja, vi älskar dig och vi älskar ditt engagemang.
Det är och för ju mig en... har det varit så tydligt där att, och jag får ofta fråga, men varför blir du inte flygvärdinna då? Nej, men jag tycker att man ska behålla vissa drömmar. Förverkliga inte dina drömmar, kanske. För att det är någonting med att, du vet, jag kan helt ärligt säga att jag leker flygvärdinna on a daily basis. Nu har jag skaffat mig överskåp i köket så jag kan gå och stänga den. Som att det är liksom overhead compartment som måste stängas. Alltså, den där känslan när man måste sätta sig ner. Och det är allvar. Mm. För ni är också de enda vuxna som får prata med vuxna som vuxna pratar med barn. Mm. Alltså ni får säga så här, nu sätter ni er, spänn fast. Och sen får de gå baklänges genom kabinen och så ger de den här förmanande blicken. Ja. Mm. Nu är det viktigt att ni gör
det
som ni säger.
Det saknar jag lite nu när jag har slutat. Jag har ingen pondus längre när jag backar hemma i köket. Det är ingen som bryr sig vad jag säger.
Och man är glad för det lilla man får. Ville du ha te? Du ville du ha te? Alldeles ett ögonblick kommer Gitte med det. Gitte, då var det te här rad 10. Vänta. Bing! Och så går de sådär. Ja, så får man sig kopterad och tycker man att
han gör det väldigt bra.
Nej, men du är bättre än allra bäst. Alltså, det är bara helt fantastiskt. Jag tror inte det är någonting du inte vet om vad vi gör. Jag tror faktiskt inte det.
Fast jag tänker fortfarande att det är en så mytomspunnen värld. För vi kommer aldrig riktigt att få veta vad som händer bakom det där draperiet. Men,
nej,
det är bra,
men just säkerheten, tänker jag. Där kanske den del, du ser ju allting som de gör servicemässigt. Men du är också nyfiken då, som man hörde på det här med vad det gäller säkerheten. Och det är lite roligt just det här med flygvärdinna. För jag är ju väldigt stolt över att jag faktiskt har varit flygvärdinna. Nu är det ganska länge sedan. Och jag vet att en gång när jag flög då med SAS. Jag jobbade för ett bolag som hette Transweed på den tiden. Så här charterbolag, och så kommer en kille då eller en av de här, och serverar, och så säger han, jag vill ha lite, det är du, men då vill jag bjuda dig på lite fika. Och då så säger jag så här, nej, jag betalar jättegärna, för jag vill inte att någon ska hålla på bjuda mig för att jag är känd. Han bara, Nej, men du är en gammal kollega till mig från Transfit. Ja, absolut. Jättegärna. Då blev jag så skitstolt över att han liksom var en kollega på flygvärdinne i tiden. Så då fick han gärna bjuda mig på.
Nej, men det är en väldigt stark kårkänsla, heter det väl. Att man är i kåren. Alltså, när folk kommer ombord, om jag åker privat, så går man ju faktiskt... Det kan missuppfattas, kanske inte av kollegorna men av andra passagerare. Man kommer ombord och säger, hej, jag flyger på SAS. Det är ju inte för att flasha vad man gör, utan det är för att faktiskt det är ändå säkerheten. Det är inte för att man ska få gratis fika, utan det är för att är det någonting så måste man välja vissa passagerare som ska hjälpa till vid en situation. Och då vänder man sig till de som har utbildningen. För just utbildningen det. Är ju ganska lika, även om det är olika bolag så har man ju den grundläggande säkerhetsutbildningen som är samma.
Fast jag säger inte det längre, för det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg.
Ingen som tror det längre heller.
Nej, exakt, exakt. Alltså det här är ju supermysigt. Vi kommer ju, vi sitter kvar och pratar en liten stund, men jag vill då tacka Eva för att du kom och överraskade. Amen. Och jag vill tacka underbara, fantastiska Farao för den vän och underbara människa du är. Och fortsätt med ditt berättande, gärna i radio. Och jag vill ju ha dig här typ jämt, som en liten maskot i knät.
Jag vill vara här jämt.
Ja, vi avslutar nu lite grann med fika.
Gud,
ja, ska vi säga. Nu är vi bjuder kaffe, vill du ha te? Kaffe?
Ja, lite
kaffe,
senare
te?
Kanske.
Ja, lite senare.
Kaffe.
Och Farao måste snart springa och vara på toaletten och kissa. Nu har varit kissa.
Men nu är det för sent, så det är inga fara.
Nej, nu är det för sent.
Nu kan vi sitta kvar och prata.
Ja, nu sitter vi och pratar. Vi fikar lite. Tack snälla för att ni har lyssnat och vi avslutar med lite julmusik.
Tack så mycket.
Tack. Tack.
Vill ni lyssna på hela avsnitten så hittar ni Pernilla Wahlgren och Kristina Skolin avsnitt 44, Petra Mede avsnitt 112. Och som jag nämnde så är Petra även min första gäst, så ni hittar henne i avsnitt 1 också. Och dessutom då underbara Farao och Groth avsnitt 15.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.